Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Det är lite annorlunda att sitta här idag. Så är det ju faktiskt.
Mm,
hej Lotta.
Hej. Hej Emma.
Det har hänt mycket sen sist.
Ja, det har det verkligen gjort. Sist vi spelade in så var det ju i mitten av november ungefär.
Mm.
Och nu ska vi säga att det är 10 februari.
Ja. Och jag skulle vilja fråga, hur mår du? Men det är ju en sån konstig fråga just nu.
Ja, det var ju som sagt ett tag sedan vi spelade in och mycket har hänt och vi har inte orkat spela in. Men det blir ju väldigt tvära kast liksom, med tanke på vad vi pratade om förra avsnittet.
Mm.
Men då sa jag ju också att jag såg på min man att han inte mådde bra. Och att vi skulle åka iväg på semester till Thailand och det gjorde vi. Och han började må dåligt redan innan som sagt. Han fick mer ont och jag såg på att han inte mådde bra. Lite sådär subfebril, lite feber liksom. Och jag frågade, vi hade så avbokningsbara biljetter så att jag frågade verkligen så att vi kan boka om dem. Vi gör det om du känner att du inte vill åka. Men han ville åka i alla fall för att han sa att bara jag kommer ner dit och får sol och värme och god mat så kommer jag säkert att må bättre. Och du också. Han tänkte liksom på mig också. Så att vi åkte iväg till Thailand. Och var där. Vi åkte hem 4 dagar tidigare. Mot vad det var tänkt. Men vi hade jättefina veckor. Ungefär 2 veckor vi var borta. Han fick mer och mer ont när vi var där. Så det var också jättemycket oro i den resan. Men vi hade fina dagar liksom, som han kunde... Så man hade mindre ont liksom och sådär. Men så kom det tillbaka igen, den här smärtan. Och sen när vi kom hem så mycket har hänt sedan dess. Men han somnade in den 29 december.
Det är så ofattbart alltså att det har gått så fort också.
Ja, det gick väldigt fort i slutet. Och det var man ju inte beredd på. Och vi har ju tänkt med den här podden och haft en planering- hur vi vill ha det. Nu blir det inte så. Alltså det blir inte som vi har tänkt oss. Men det är ju så med cancer. Man kan aldrig veta.
Nej, och livet är stort. Alltså livet, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och nu har ju det värsta som man kan tänka sig hänt.
Mm. Nu är det verkligen så. Men det känns ändå viktigt att fortsätta med det här. För att min man Elias var så engagerad i det här. I den här podden. Och ville verkligen... Han var så stolt över att vi gjorde det här och han var ju, vi var ju 3 i den här podden.
Ja, det var vi. Han var ju som våran manager nästan.
När vi satt hemma hos mig och spelade in så kom han liksom med naturgodis där och han kom med te och kaffe och fixa och liksom fixa med ljudet och var så peppande och jag hör hans ord, alltså jag hör verkligen hans ord hur mycket han vill att vi fortsätter med det här och att han vill att jag ska berätta, det vet jag att han vill.
Helt klart. Jag hör han också. Alltså det är så tydligt.
Men som sagt, det har varit en jättekonstig och svår tid. Som sagt så har det gått lång tid sedan vi spelade in sist. Vad är det? Det är november, december, ungefär 3 månader sedan.
3 månader, ja.
Och på 3 månader så har det hänt mycket.
Ja, verkligen.
Det blir ju väldigt tvära kast. Men...
Jag kommer ihåg också när vi spelade in senast, när du pratade om att han mådde sämre och sen att ni skulle till Thailand. Jag fick ju någon sån här, det är tankarna...
Jag vet.
Kommer igång om man blir som en gud.
Ja. Men vi har ju,
vad kommer hända nu?
Vi har ju också, han har som sagt, han var sjuk i 3 år och det var en väldigt allvarlig cancer. Men han hade sånt jävla namma och sån inställning som jag vet många håller med mig om.
Ja,
och
verkligen.
Många som har inspirerats av honom. Och vi lärde oss liksom att det alltid fanns en plan B för allting.
Mm.
Så fort det blev ett negativt besked som slog ner som en bomb varenda gång, så var det alltid så att vi liksom tog ett par dagar och sen bara nej. Så bestämde vi oss liksom på att nu vet vi hur det ligger till och nu jäklar ska vi göra allt för att det ska bli bra igen.
Mm.
Och varenda gång lyckades vi med det.
Ja, det gjorde ni verkligen. Alltså det, och just det här tankesättet ni alltid haft att, och så här fokus på livet, det tycker jag var så himla fint.
Ja, fokus på livet, inte fokus åt det andra hållet utan fokus på livet hela tiden och en inställning av att, alltså det blev ju vår vardag till slut att leva med cancer.
Men hur har den här tiden varit för dig, tänker jag, som sitter, alltså det är din man, hur har det varit, hur har dina tankar gått när allt det här började och att vara i det liksom?
Eftersom att vi också haft en sån inställning, det var bara att haka på hans livsinställning och jävlar anamma och framtidstänk liksom. Och jag bara hacka häl där bakom och vi liksom tänkte så väldigt mycket och det fick oss att hålla oss uppe.
Mm.
Och det var verkligen ända in i det sista.
Mm.
Man kan aldrig föreställa sig hur det är när det värsta händer. Även fast i mitt huvud och min hjärna så har jag ju förstått att det är allvarligt och att det kan hända. Att det kan bli så här. Det har min hjärna fattat i 3 år. Och framförallt sista halvåret och framförallt sista månaden och tiden i Thailand och när vi kom hem. Men inte mitt hjärta och mina känslor.
Och de har inte kunnat förstå. Nej. Hur ska man kunna egentligen?
Nej.
Man vill ju inte heller.
Nej, det är verkligen så. Det kom som en total chock i alla fall.
Ja, det går inte att förbereda sig på. Hur mycket man vet hur situationen ser ut, att riskerna finns och så går det inte.
Nej.
Det blir fortfarande som en chock när det väl händer.
Mm, verkligen. Så det har varit jättetufft.
Ja, det vet jag ju.
Det har det varit och det är fortfarande såklart jättetufft. Det är, i början var det en minut i taget. Eller i början var det ett andetag i taget.
Mm.
Sen kanske det blev en minut och sen blev det en timme och sen blev det en dag och där är jag nu.
Ja.
En dag i taget.
Mm.
För att det här är liksom, det får ta den tid som det tar för mig, för jag vet inget annat. Det är olika fall och jag har aldrig varit med om den här situationen förut. Den är ny för mig och förhoppningsvis är det också någonting som inte jag kommer behöva gå igenom igen. Alltså, det är liksom,
såklart.
Men jag känner mig själv, jag vet att det får ta den tid det tar och jag tar en dag i taget. Jag har ingen aning om hur det kommer kännas om en vecka, ingen aning om hur det kommer kännas om en månad eller ett halvår. Men jag tar en dag i taget, jag vet hur jag känner och mår idag. Mm. Så.
Det är så du tänker nu, liksom här och nu och verkligen.
Precis.
En sak i taget. Jag tror det är väldigt klokt och bra, alltså för att det går inte att stressa såna här saker. Det måste ju få ta sin tid.
Mm.
Så här, sorg och när livet inte blir som man vill eller har tänkt sig verkligen. Det här är ju livet, alltså cancer, när sådana här saker händer så är det ju livet. Det här pågår ju överallt. Det blir en frustration när det inte blir som man har tänkt sig.
Som vi sa, alltså, vi kommer ju berätta exakt som cancer är på ett ärligt sätt. Och ibland så är det mycket, det finns positiva, alltså det finns lycka i att leva med cancer. Det är liksom, och det finns, eller förstår du vad jag menar?
Ja,
det,
men bara för att man lever med cancer så kan man inte vara lycklig. Det är inte så det är.
Så är det inte.
Det är väl det du menar, antar jag. Ja, exakt.
Men ibland så finns det liksom, just nu så är det bara mörker. Just nu så finns det inget ljust. Just nu så är det tungt. Och ja.
Det är ju så det är när man är i sorg och det måste få vara så.
Mm. Och just det här är också att, som du sa, maktlösheten. Att man känner, jag kan ju känna nu att när jag börjar sakna honom så vill jag, ja, bara, nej men okej, men då gör vi det här. Då ska vi kolla upp den här behandlingen eller vi ska kolla upp den här kosthållningen eller vi ska kolla upp den här studien. Och så bara, nej vänta nu, det kan vi inte göra för att det finns liksom ingenting mer för mig att kämpa för på det sättet. Och det är en extremt konstig känsla och tomhet. Det finns liksom ingenting att greppa tag i.
Nej.
Saknaden är bara tomhet och det är så konstigt.
Ja, och just att jag vet att vi har pratat om det många gånger så att du har ju levt så länge med honom. Så det blir ju en sån stor omställning i ditt liv.
Ja.
Lägenheten och alltså bara sådana saker. Mm. Att man har delat livet med någon och sen finns den personen inte kvar. Det blir ju en sån stor omställning på så många sätt för dig.
Mm. Ja, det är som sagt en dag i taget.
Ja.
Och ja, det är jättekonstigt.
Och en dag i taget är det enda du kan göra.
Mm.
Som sagt, det går inte att stressa. Sorg. Jag har själv varit i sorg fast på ett annat sätt. Jag har inte, alltså jag har ju förlorat nära och kära så. Mm. Men det blir en annan sak när det är ens livskärlek.
Alltså det känns ju som att min arm har slitits
av. Ja, jag kan tänka mig det.
Det är verkligen, han stod mig så nära, han var liksom halva jag. Så att det är liksom, det är verkligen som en del av sig själv som inte finns liksom. Det känns jättefint att vi fick Thailand. Att vi var där. Jag har så mycket bilder och filmer därifrån. Och vi, när jag tänkt så här efterhand, så när vi träffades för 9 år sedan så började vi typ med en resa till Indien där vi backpackade i någon månad. Och det var verkligen så här, resa blev vår grej.
Mm.
Vi har rest så mycket tillsammans. Och det känns fint att vi fick Thailand. Och det var ju livet.
Ja,
alltså det var ju nyss och det var livet. Och det var inte cancer där.
Nej, precis.
Utan det var livet.
Ja.
Och att det sen när vi kom hem så gick det fort.
Mm.
Och det är fruktansvärt smärtsamt. Men jag tänker så här, för oss runt omkring.
Mm.
Han hann aldrig riktigt liksom så få, alltså den känslan, eller förstår du vad jag menar?
Vad som var på gång att hända, menar du? Eller?
Det är väl förmodligen mest smärtsamt för oss runt omkring. Liksom. Men sen när man också säger, jag är inne i det här att jag är så förbannad på att han inte får fortsätta. Jag struntar i mig själv lite. Jag kan liksom inte, jag hoppas att jag kommer till den insikten en dag att så här, men nu ska jag så här fokusera på mig själv, jag ska ta hand om mig själv, jag ska göra saker som jag mår bra av. Och jag vet jag kommer komma dit, men jag måste förlåta det för att ta min tid, den tid det tar för mig. Och jag måste få vara förbannad på den här jävla sjukdomen.
Verkligen.
Och bara liksom vara förbannad på att inte han får fortsätta med mig. Men sen brukar jag också tänka så här att skulle jag vända på det, att det var jag som kikade ner på honom, att det var jag som inte fick fortsätta men han fick fortsätta. Då skulle allt jag hade velat då hade varit att jag hade sett honom lycklig.
Ja, såklart.
Så att jag försöker tänka så, och det är en ganska tröstande tanke, för att då vet jag ju, att han, det är det han vill. Men för
självklart.
Mig, det är det han vill. Det är klart jag vet det.
Ja, men så är det ju. Och det är väl det som är så, alltså när man är den som är kvar i livet, det är den som har. Men Elias har ju, jag är ju helt övertygad om att han har det bra nu där han är. Det är ju smärtsamt för dig och alla oss andra som är kvar, som kände Elias och som hade Elias i sitt liv.
Ja, och man ska liksom, man kommer ju in på så här andliga frågor och existentiella liksom, vad händer sen? Och det är klart att man gör det. Det var en bekant till mig som sa något väldigt fint. Han sa att det är bara vi här på jorden som känner saknad. Där Elias är nu, där är det bara kärleksfullt och där är det bara varmt. Och där känner man ingen saknad.
Mm.
För det finns ingen tid. Det finns inget tidsperspektiv där. Så han kommer inte hinna känna den smärtsamma saknaden som vi här på jorden känner.
Mm.
Utan han kommer bara känna värme och kärlek tills ni ses igen.
Mm. Det tycker jag är så fint. Verkligen. Det är ju en tröstande tanke också.
Någonstans hoppas man ju att det är så. Och det känns som att det är ju ingen som har kunnat bevisa att vad som faktiskt finns sen. Jag hörde det var någon vetenskapsman som sa att 95% har vi inte kunnat bevisa vad som finns runt omkring oss. Typ rymden, allt. Liksom. Mm. Det finns liksom inget bevis på. Så att det liksom finns utrymme för allas tankar och vad man tänker händer sen. Teorier. Ja. Det finns ingen som kan säga sen, nej, du har fel.
Nej,
det där stämmer inte.
Nej.
Det är tillåtet att tänka exakt som man vill.
Ja, och gud, verkligen.
Det ska man få göra. Och jag tänker så här, man kan tänka på det på det sättet som jag sa nyss, eller så kan man tänka på det att det bara blir svart och händer ingenting. Och hur tröstande tanke är det? Nej, det är ingen tröstande tanke. Då väljer jag att tänka på det andra sättet.
Mm.
Och det är lite som vårt tänk har varit under de här 3 åren i stort också. Och Elias också. Vi har ju valt, även fast läkarna har sagt som de har sagt, så har inte vi varit naiva, men vi har ändå tillåtit oss själva att få känna hopp. Mm. Och tänka livet istället för åt det andra hållet.
Ja, precis.
Sen är alla olika, alla hanterar det på olika sätt, men det har varit vårt sätt.
Ja, ja, och det är det viktigaste, att man gör det som man själv känner rätt för mig.
Mm.
Alltså, det tror jag är jätteviktigt, att man är sann. Alltså, det känns lite flummigt att säga så, att man ska vara sann mot sig själv. Men jag tror det är viktigt att gå på den här känslan, det här är rätt, det här tror jag på.
Mm.
Att man följer den.
Mm. Nej, men det är ju så med cancer, att man kan aldrig veta vilket håll det bär åt. Så är det med den här sjukdomen. Mm. Och vi hade ju tänkt att det här avsnittet skulle handla om något helt annat. Men nu hände det som inte fick hända. Och det är så det är.
Mm. Och det är också det vi vill med den här podden. Att man ska prata om det så som det är och så som det faktiskt händer. Och det är jättemånga idag som blir botade och kan leva med cancer. Men det finns fortfarande faktiskt de också som inte kan. Alltså det går inte, helt enkelt. Livet går in och tar över.
Mm.
Och man kan inte
precis
bota cancern. Liksom.
Nej. För det är ju det som man har hört också från många håll. För att Elias, min man, hade en enorm inställning. Och det här att han valde att fokusera på livet, och han sista året vågade han fokusera på framtiden.
Mm.
Vi har bokat en resa i april, vilket är otroligt så hjärtskärande, att vi har en resa och ett boende som han har bokat. Men det är sådana saker som har fått oss att hålla oss ovanför vattenytan, och han också. Och jag tror absolut jättemycket på inställning, och att den här cancerformen tyvärr är gallgångscancer. Statistiken för den ser inte bra ut. Och Elias överlevde i 3 år. Och det har jag inte heller nämnt så mycket, men han ändrade totalt sin livsstil.
Mm.
Han blev vegan, han åt inga kolhydrater, inget socker. Alltså han var superstenhård. Massa gröna juicer, groddar, ekologiskt. Alltså han var så himla duktig. Och det är klart att det boostade hans immunförsvar.
Mm.
Det är ju självklart att man mår bättre av att äta grönkål än att äta godis. Alltså det, kroppen mår bättre. Så absolut gav det honom fysiska förutsättningar. Det är jag helt övertygad om.
Ja.
Men också psykologiska förutsättningar. Mm. Att han fick liksom en inre styrka för att han hade ett eget vapen liksom,
exakt,
mot sjukdomen. Och det har hjälpt honom.
Ja.
Men som du sa, det spelar ingen roll ibland. Nej, för att ibland så, man kan inte heller bestämma sig när det gäller den här sjukdomen. Han förlängde det, helt övertygad om, genom sina val och sin inställning och sitt liksom.
Men, att det påverkar.
Ja, absolut.
Det tror jag stenhårt på.
Mm. Men det går heller inte att vara så här, nej, men jag bestämde mig och då blev det livet som fortsatte i alla mina år. Alltså det är inte så med den här personen.
Det tycker jag är väldigt orättvist om man skulle säga verkligen. Så. För att jag tror också 100% på inställning, och att man, för mig, jag kan känna igen mig mycket i Elias och hans kost och hur han har tänkt kring det. Och just att man som drabbad kan känna att jag har ett vapen, som du sa, jag tycker det är klockrent. Man sitter i en situation där man egentligen är väldigt maktlös. Men man kan också hjälpa kroppen och stärka kroppen, och kosten är ju ett sätt att göra det.
Mm. Ja, nej, men det är verkligen så. Och det är det också som blir så konstigt. Liksom. Det är många som får så här wake up call på grund av det här. Att nej, ibland så går det inte.
Nej.
Och det måste ju också vara för dig. Ja. Du också sagt att det är så skrämmande. För inte ens den inställningen som Elias hade,
exakt,
den räckte långt. Men den räckte inte hela vägen. Och det är skrämmande.
Ja, jag tycker det är en jättejobbig tanke. Så här, att jag vet vilken inställning han hade. Och jag vet flera som har haft cancer, som jag har haft kontakt med, som inte lever längre. Och de har haft en sån inställning.
Mm.
Och när de inte lever längre, då är det sånt bevis på att inställning är inte det som alltså,
det är inte allt.
Det är inte allt. Det är en stor del.
Inställning är allt, brukar man säga. Men det är en stor del. Det är viktigt.
Men det går inte att bestämma sig för att jag ska leva. Och så får man leva. För att det är inte så det fungerar i livet.
Nej. Men det tror jag också är så här. Han bestämde sig inte heller för det. Liksom, utan han bestämde sig ju för att leva här och nu.
Mm.
Och det lyckades faktiskt han med väldigt bra.
Ja, gud.
Och ta vara på här och nu. Liksom. Och som jag sa, börja planera smått framåt.
Mm.
Sen har inte vi planerat i ett år framåt eller 5 år liksom, sen han fick cancer. Men i början var det liksom en vecka, en månad. Sen blev det lite mer.
Mm.
Och det tycker jag också är ett hälsosamt, alltså det är ett hälsosamt tecken. Det är ett bra sätt att tänka om man kommer till den insikten. Eller liksom.
Mm.
Men han lyckades väldigt bra med att ta tillvara. Och även jag. Mm. Alltså vi tillsammans.
Där har ni varit, alltså ni är sådana förebilder och har varit det jättelänge. Just med tanke på att ni är bra på att ta vara på dagen och livet och leva och göra det ni vill.
Till slut så fick man ju heller inget val, men jag är ändå stolt över oss att vi faktiskt lyckades leva och vi var iväg på så mycket resor och vi gjorde så mycket som jag vet kommer hjälpa mig liksom nu. Att vi blev inte bittra och låg hemma och bara var förbannade på sjukdomen liksom, utan vi, som jag sa förut, vi kände mer, vi kände inför varje, alltså sak vi gjorde så kunde vi ta till oss bara så här en te med en kompis liksom, kunde man så här njuta av mer.
De här små sakerna.
Ja, det var så. Alltså det är någonting som har kommit med det här liksom.
Mm.
Och det tycker jag ändå att det sättet hjälpte väldigt mycket för båda två.
Mm.
Och när han hade det så, som jag sa, då var det bara att rida med det liksom.
Men, ja, jag tror det är jätteviktigt att göra det och också så här, man hanterar ju saker så olika.
Mm.
Jag tänker också på det här temat, just att när livet inte blir som man har tänkt sig. Att,
alltså jag blir bara, det är ju så, det går ju inte ens att greppa tag i.
Det är bara så här,
alltså vad fan,
ja.
Hur mycket ska vissa få vara med om och stå ut? Alltså det är ju bara så.
Ja, det har jag undrat så många gånger, men det är också så tydligt att det blir inte som man har tänkt sig. För så många gånger som jag har tänkt att men det räcker ju med att jag är sjuk, men... Mm. Det stannar ju inte alltid där med att M blir sjuk. Mm. Det är ju en otrolig sorg just nu för oss båda egentligen, i och med att jag också kände Elias.
Ja, såklart.
Och sorg är ju någonting som jag personligen tycker är väldigt svårt att greppa egentligen, för det är så många olika känslor. Just att det ilska är ganska tydligt, då känner man, ja men då är man arg.
Mm.
Är man glad, då är man glad. Är man ledsen, så är man ledsen. Men sorg, det känns som en blandning av massa, många, alltså massa olika känslor.
Exakt. Nej, men det är ju verkligen, man har ju ingen att vara arg på, förutom den förbannade sjukdomen.
Mm.
Men det räcker liksom inte. Och man har ingen att vara... Alltså det är bara så här... Det är ett konstigt läge där man bara är... Alltså typ deprimerad. Liksom. Då, ja, men då går jag på KBT. Liksom, eller alltså terapi, någon terapiform. Liksom, kognitiv beteendeterapi, jag tror.
Ja.
Eller något man går liksom och får hjälp på något sätt för att man ska ta sig ur det.
Mm.
Det här är ju bara ett läge som kommer vara, och jag har ingen aning om hur länge. Det vet ingen som drabbas av sorg, för att det är väl alltid en ny situation. Alltså, man vet, ja, man vet ju inte.
Alltså det är just, nej, exakt, man vet ju inte. Och jag tror att sorgen har ju ändå en funktion, tror jag. Att den för ju en framåt och den får ju en att komma framåt. Mm. Och det är ju också saker man behöver. Jag tror att det är jätteviktigt att man känner de här känslorna, att man tillåter sig själv att vara i dem. För att det är ingenting man kan stressa.
Nej, precis. Det är ju verkligen... Man känner ju nu till exempel att nu kan jag sitta här och prata om det här. Och jag känner ändå att det går bra. Och jag bryter inte ihop just nu när jag gör det. Men det gjorde jag ju för liksom, såklart för ett tag sedan. Ja. Alltså en månad sedan. Så att man känner ju att man ändå... Man tar ju ändå kliv framåt.
Mm.
Även om det kanske är ett steg fram, två steg bak, ett steg fram. Mm. Så känns det ju ändå som att... Det var någon också som sa till mig att... även ett kliv bakåt är ett kliv framåt. Ja. Att det ändå liksom...
Man är i rörelse.
Ja, någonstans så känns det ändå som att man kommer över i vattenytan ibland. Mm. Liksom. Men som sagt så är det ett läge som man inte vet hur länge det kommer vara. Och det är inget läge som man kan få någon terapi. Alltså det är klart att man kan gå och prata. Men det är ju ingenting man kan bli botad ifrån. Det är ju inte liksom...
Det är en process, ja, är anser jag. Alltså.
Mm.
Och just sorg kan ju också vara en tomhet.
Mm.
Ibland är man helt förtvivlad och ibland är man bara helt tom.
Mm.
Jag tror verkligen inte att man kan stressa på det. Jag tror inte man ska stressa på det heller. Utan man måste bara vara där man är. Mm. Och när känslorna kommer så måste de få komma. Mm. Som jag har sagt också så här, jättekonstig formulering. Så jag uppmuntrar till att, jag vet inte vad jag sa, men just det att man... Jag tror verkligen på att man ska, de känslorna som kommer, låt dem komma.
Mm, absolut.
Släpp ut det istället för att lägga locket på. Ja. För att det, och trycka undan där, det tror jag, man förskjuter bara på problemet.
Det vi har pratat om nu är ju i och med podden att det skulle vara intressant att ta hit en psykolog som får prata om sorg.
Ja.
För att om vi tänker, vad skulle hjälpa oss att lyssna på, så jag skulle säga att sorg skulle, det är ju ändå någonting som man skulle verkligen bli hjälpt av att få höra då en psykolog sitter och pratar om sorg och att vi får ställa frågor. Det tror jag skulle vara givande.
Och kanske då också att ni som lyssnar, om ni har frågor kring sorg, skicka in dem.
kansnacket@gmail.com.
För att så kan vi ta upp dem med han eller henne. Nu kanske jag hoppar lite, men jag har tänkt på en annan grej. Just det här med när saker och ting verkligen händer, det är då så många hör av sig. Alltid när det, vad ska man säga, när det är mitt, när allting verkligen pågår, så är det så många som hör av sig. Men det vet jag inte hur det har varit för din del, men jag vet när jag blev sjuk så var det jättemånga som hörde av sig, och sen efter en tid så var det ganska tyst. Och jag tänker att där det är ofta så det är, oavsett om det är sorg eller sjukdom, eller just när det pågår, så är det många som hör av sig. Och där tänker jag att det kanske kan vara bra att säga, för att jag tror att både du och jag tror att det är viktigt att man, även fast det har gått en tid, att folk hör av sig. För att det är många som, jag tror att man lätt antar att nej men gud, jag ska inte störa. Förstår du vad jag tänker?
Ja, det där.
Och det man behöver är ju att folk knackar på och frågar, hur mår du? Hej, vill du med på det här? Eller att man inte känner att man stör. För precis. Att jag tror att det är många som tror att de gör det.
Och det kan man ju säga av egen erfarenhet nu, att alla som hör av sig, oavsett om det är ett sms eller ett samtal eller vad det än är, så är det aldrig så att jag tänkt att det är någon som stör.
Nej,
för att
men det är min erfarenhet att folk känner så.
Ja, och det har jag ju hört många psykologer så här, i typ TV4-soffan och så här, som säger att det sista man ska göra med en person i sorg är att lämna den i fred.
Ja, precis.
Det är det sista man ska göra. Och det kan man ju säga nu av egen erfarenhet att så är det ju verkligen.
Ja, verkligen.
Det är inte så att man känner så här, nej men nu blev det lite för mycket med det här sms-et.
Nej.
Så är det ju inte.
För det är det man behöver, att folk hör av sig, och vänner, absolut, och familj. Och... Men jag tror det är viktigt för folk att höra också, att förstå att man stör aldrig någon som är i sorg. För att man behöver att folk hör av sig. Mm. Det är jätteviktigt.
Absolut. Alla har olika slags sorg. Jag kan bara prata utifrån min egen sorg. Ja. Hur jag har det liksom och känner. Och för mig blir det ju en helt ny vardag nu. Jag kommer behöva gå in i en helt ny vardag. Och när jag insåg det, då var det också en jäkla käftsmäll. Liksom, för det har jag inte heller insett liksom, eller tänkt på. Men det är ett helt nytt liv. Som man
konstigt
får ta successivt nu och försöka komma in i liksom, med varenda nytt steg in i det här nya livet är jobbigt. Och kräver mycket.
Förståeligt, ja.
En dag i taget.
Ja, verkligen. Det är så svårt i sådana här lägen att veta vad man ska säga.
Mm.
Det är alltid lika svårt, men det är klart, det är verkligen att ta en dag i taget. Jag tycker det är jätteklokt att du gör det.
Men vi kanske ska avrunda där idag.
För jag tror faktiskt det.
Men som sagt, mejla gärna in om ni har frågor om sorg som vi kan ställa.
Och följ oss gärna på Instagram också, Cancersnack. Och även Facebook, Cancersnack.